Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkommen till Toppenjakt. Jag heter Kalle och med mig har jag Lars. Fy fan vad kul, Lars.
Hej Kalle, jag heter Lars och du heter Kalle. Idag är det podd igen.
Var det vi som pratade sist också när vi gjorde podd?
Ja, sjukt. Vad är oddsen för att du och jag poddar så här tätt ihop?
Jag tror att det är för att vi är de enda frilansarna i gänget och därför bara har tid på dagarna.
Vi är dagtidsgänget, dagtidspoddarna.
Hur mår du?
Jag mår jättebra.
Jättebra?
Ja, men det gör jag faktiskt, det måste jag säga. Jag har haft så här, efter vi var och jagade toppfågar så hade jag lite uppehåll med träningen där och så hade vi covid kring nyår och där.
Ja.
Så förra veckan var så här, du vet, allmänt sliten, trött sliten. Ja. Jag tvingade mig ändå komma igång och röra på mig. Den här veckan är det som ändå att det börjar lätta upp lite.
Åh gud, vilken härlig känsla.
Ja.
Ja, det är den finaste känslan som finns när man kommer tillbaka igen efter träningsuppehåll.
Och man vet ju att det är bara att tugga i sen den första, andra veckan. Det är bara...
Det är så jävla roligt, jag messade lite med Lex om det där häromdagen. Alltså bara typ så här, hur är läget, sms. För jag har ju tränat så jävla dåligt senaste, ja men är det halvåret?
Ja.
Alltså typ så här ett pass i veckan, det duger ju inte. Men nu har jag börjat köra dels mycket så här prehab-grejer med en apparat Jonas ger mig ett så här program.
Mm.
Så jag gör axel- och höftgrejer så att jag ska liksom motverka gubbkroppen. Men nu har jag börjat köra lite flåsgrejer också. Och det känns ju, alltså liksom... Så jag skrev till Lex att jag liksom glömt bort hur bra jag mår. Och att det är det här, alltså jag, eller framförallt hur dåligt jag mår när jag inte tränar.
Ja.
Alltså vi har liksom en sån här klassisk skämt, jag och Britta, att vi alltid bråkar när jag inte har tränat.
Ja, ja.
Och jag, nu vet jag att hon lyssnar inte på den här podden, så jag kan ju säga att hon har ju rätt i det.
Mm.
För det, man blir ju liksom, ja, alltså det, och så, jag fattar inte att jag kan glömma bort det hela tiden.
Nej, men det är som du säger, att man känner kanske inte riktigt att man inte mår bra för att man inte tränar. Men när man börjar träna så då känner man just ja.
Ja.
Det, jag är en sucker för det här. Det är här som gör att det blir balans hos demonerna.
Ja, men liksom att man blir helt som klar i huvudet istället för helt suddig i huvudet.
Och sömnen, alltså shit.
Oh, när, sömnen.
Man sover, nu har jag lyxen att alltid sova bra. Men när jag tränar, alltså jag sover ju som ett barn. Jag kan vakna, gå upp och gubbkissa, gå och lägga somna direkt igen. Det är liksom hur bra sömn som helst.
Och så gott med mat.
Ja, jättegott med mat.
Och så härligt allting, man får tålamod med barnen. Alltså det är som en, jag blir som en annan människa.
Jag, min enda nackdel, det är nog inte med eller utan träning. Jag är jättedålig på att dricka vätska. Aha. Fast när jag tränar, då kan jag bälja i mig vatten.
Okej.
Okay. Ja.
Då kanske du mår bättre det också då.
Du vet, det är samma när vi jagar. Det kan ju gå liksom, jag dricker ingenting på hela dagen. Förutom det här termosvattnet som jag blandar med mat. Sen på kvällen bara, men gud vad törstig jag borde ha druckit.
Dricker 12 öl. Och lägger sig.
Vaknar på torsdag.
Vaknar, det känns som att ögonen har ramlat in en decimeter i huvudet.
Ja.
Du, vad tränar du för någonting nu då?
Nu tränar jag lite mer intensivt. Vi har ju tydligen i ett svagt ögonblick anmält oss till en partävling i så kallad CrossFit.
Okej, okay. Alltså jag tror du skulle säga att vi i svagt ögonblick har anmält oss till Åre Extreme Challenge,
ja,
för det är en grej som jag har ganska mycket ångest över.
Jag också, men jag tror att Lex och Lilove avhandlade förra podden. Men vi kan ju plocka upp den pucken sen igen. Men jag och min unga kompis, en annan Kalle som är 54 år gammal, ska tävla om, jag tror en månad bort.
Vilken ungtupp.
Ja, riktigt ungt. Han är ju både starkare, snabbare och rörligare än mig.
Och fy fan. Vad är det för tävling?
Det är en masterstävling i CrossFit, så det är hopp och lek. Men då måste man ju ha lite så här kapacitet, du vet, att man orkar köra någonting hårt och fort.
Och sen är det kanske flera events också på samma dag, eller?
Mm.
Då är det bra med återhämtningen däremellan.
Det är ju så lätt att hamna i sin komfortzon, känner jag. Med allt. Både i livet och i träning. Och springer man mycket så är det så lätt att hamna i sin komfortzon där. Det är ju jättemysigt att springa där. Tränar man så är det också jättelätt. Men sen ibland måste man ju pusha sig utanför det. Typ som du gör på skiergen nu.
Alltså varför tror du att det är så?
Varför man hamnar i komfortzonen?
Mm.
För det är ju lite...
För det är skönt.
Det är skönt. Det är ju lite obehagligt utanför. Men det är också ett mindset.
Mm.
Nu har det ju varit vinter-OS och de som är jätteduktiga på att träna utanför komfortzonen, de pushar sig och är ju oftare utanför komfortzonen, så det blir ju det nya komfortzonen.
Just det, ja precis.
Så varje gång flyttar man ju den lite, till slut blir man ju mer van och då utvecklas man ju också.
Alltså angående komfortzonen så jag vet att de pratade om toppfågeljakten i förra avsnittet, men jag vill ändå lyfta en grej som jag tänkte ganska mycket på när vi var där. Och det var ju att jag skidade ju med dig och Lill-Ove.
Mm.
Ni kom ju båda från norra Sverige. Mm. Ni har växt upp på skidor.
Ja.
Du är liksom en väldigt van toppfågeljägare, och det får man väl säga att Lill-Ove är också. Han är ju också en helt sinnessjuk skytt.
Ja.
Och vilket ju du också är liksom. Är intresserad av att skjuta på långa håll och sådär.
Mm, mm.
Men framförallt det där att ni liksom är bra på att åka skidor. För vi brukar skida i par på toppfågeljakten.
Ja.
Och oftast, jag vet inte om jag någonsin har åkt med någon av er förut. Ja, någon gång har jag gjort det. Men ofta hamnar man med någon då kanske som är som en själv på skidor eller lite sämre. Och då känner man sig så jävla bra. Det är som när jag sprang Tough Viking med Schyffert. Det är som ett sånt där exempel jag brukar ta. Det var ju svinhärligt. Det tog ju jävligt lång tid för att han var sämre än mig. Liksom. Jag fick vänta på honom mycket. Men jag fick ju hela tiden vila. Så att jag hamnade ju aldrig på minus. Jag var ju i komfortzonen hela vägen. Men nu att skida med er liksom. Då hamnar jag utanför min komfortzon och känner mig så jävla dålig hela tiden. Alltså det är så jävla knäckande att vara liksom sist, ha typ uppleva det som att man har mest bakhalt, man har tyngst ryggsäck, man är tyngst själv så man sjunker igenom mest.
Ja.
Alltså det var bara så jävla, det är så jävla knäckande liksom.
Och sen tror jag att det blir lite, jag fattar exakt situationen, det kan ju vara, det behöver inte vara jakt, det kan vara vilken livssituation som helst. Men det blir ju också som du säger, man blir ju också väldigt knäckt inombords i sitt eget huvud. Situationen kanske inte är riktigt så som hjärnan upplever det.
Nej, men exakt.
Man får lite respekt för dem man är, och redan då nedgraderar man sig själv. Och då upplever man, jag har extra bakhart, min ryggsäck är extra exakt tung och min stav är sned.
Jo, men det räcker ju att det är lite skillnad. Så att man hamnar lite efter hela tiden. Mm. För att det ska kännas som att man hamnar jättemycket efter och som att allt går emot en och som att allt är hemskt. Liksom.
Lite till ditt försvar. Jag sitter ju faktiskt och klipper ett YouTube-avsnitt nu från när du, jag och Lill-Ove var ute.
Åh, gud vad spännande.
Ja, jättemysigt. Du hade ju situationstecken matförgiftning dagarna innan.
Ja, alltså jag hade vinterkräksjukan, tror jag att jag kommit fram till, va? Alltså det där är också roligt att jag, att i mitt psyke, alltså min bild av mig själv är att jag inte kan bli magsjuk, utan att jag kan bara bli matförgiftad. Jag tycker liksom att magsjuka är en sån här dagisbarns grej. Så att jag tänker att jag bara är matförgiftad. Men jag var ju precis, jag mådde ju så jävla dåligt även när vi åkte första dagen där.
Och så det är ju öppet spår, tror jag, Vasaloppet till helgen. Och förr om tiden var det populärt med kolhydratladda. Och du hade ju kolhydratladda inför toppfågeljakten med popcornmiddag.
Ja, men det var ju inte så. Det var ju så här, först hade jag käkat bara popcorn i typ 2 dygn. Och sen på vägen upp så drog vi först McDonald's i bilen och sen en kebabrulle i bilen. Min kropp bara, vad i helvete håller du på med? Det fick ju en chock. Så jag hade sån fruktansvärd halsbränna.
Jag tänkte säga det, den halsbrännan som kom efter måste ju ha varit en mardröm.
Mm, ja det var hemskt.
Som tur var hade jag ju 4 Novolocol kvar i necessären efter att min fru var gravid för 8 år sedan. Jag vet inte om vi kollar på bäst före datumet på de Novolocolen. Men
alltså effekten hade klingat av lite.
Det var lite mindre kalcium och magnesium i dem, men jag tror de funkar.
Ja, men så då var jag i alla fall utanför min komfortzon.
Ja.
Vilket var knäckande, men det gör ju också att man får ta i. Och då utvecklas man ju.
Men jag känner ju lite så när jag är med er och jagar i södern. Dels är jag ju inte van vilten och inte jaktformen. Och, men det som är så fint är att jag känner mig så i sjukt trygga händer med er som är liksom experter.
Just det.
Och det är nog viktigt att man känner sig trygg. Det måste ju vara vidrigt att komma, om vi säger att en norrlänning, typ jag, kommer ner söder och ska jaga liksom, jag vet inte ens hur djuren ser ut. Och så kommer man i något jaktlag där jargongen är, ja, inte nice. Det är lite så här besserwisser, jargong och varför sköt du inte och bla bla. Inte vet jag. Ja. Du förstår. Det kan ju inte vara en nice situation. Ja,
för fan. Det där får man ju påminna sig själv om då när man skyddar runt där och känner sig värdelös. Att liksom, det har ju sin förklaring. Alltså det är klart att eftersom jag mest jagar vildsvin med hund så är det ju det som jag kan liksom.
Och jag kan väl dra en referens till lite vad jag faktiskt pysslar med nu för tiden. Att filma och fota. Jag tror att det är så lätt att bygga upp en förväntan. Man ser på andra, man ser på YouTube, man ser liksom andra saker. Så tror man att det är där man ska leverera. Men alla är så här, I react to my first video och sånt där saker. Alla har ju börjat någonstans. Och pressar man sig inte utanför komfortzonen så utvecklas man ju inte heller. Renfilmen till exempel. Jag har väl aldrig någonsin gjort ett sånt projekt. Det har ju kunnat varit en babiljard saker som gått åt helvete. Men då får man ju lära sig av det.
Fick du någon respons på den eller? Fan vad kul. Så jävla kul med all feedback på den.
Så jäkla kul. Nu har vi ju lagt ut en röstning på vår community på YouTube. Vi delar den på Instagram precis.
Ja,
om år 2022 års stora projektfilm.
Ja, precis. Vi har ju tänkt att vi ska göra en sån här satsig film varje år. Och ett gäng lite enklare. Mycket för att den satsiga filmen tar så jävla mycket tid för dig.
Precis.
Men så, och förra året satsiga film var renfilmen, eller renjaktsfilmen, och i år då så har vi då frågat våra följare vad de tycker att vi ska filma.
Ja.
Och hur gick omröstningen?
Det var jämnt skägg mellan björnjakt och fjällälg, lockjakt på älgfjällen.
Mm.
Där fjälljakten vart vinnare med, jag tror vart 30-28%. Så det lutar ju åt det.
Hur känner du då som med filmproffset? Är det...
båda förslagen skulle bli bra och spännande. Men eftersom vi gör en satsig film per år så är ju miljön och det här lite mäktiga inslaget av naturen. Det bidrar ju. Det är ju mitt jobb lättare.
Och så eftersom jag då, jag har ju jagat björn. Vi gjorde ju en film av det också. Då filmade ju mest jag. Men jag kan ju berätta då för dig. Du kan ju också vara glad då att det blir lockjakt på älg. Som vi lär ganska mycket att man sitter still.
Ja.
Du ska ju konka på din filmutrustning.
Ja.
Och vi gick ju 4 mil om dagen med Rasmus. Alltså på riktigt. 40 kilometer om dagen gick vi. Men så jag tror att det kommer vara lättare att filma älg.
Det tror jag. Och det kommer att bli mäktigt. Vi har ju fått jättemånga roliga förslag. Några har ju haft glimtna öga. Och det har varit allt från grävlingsjakt till harjakt med stövar och eftersöksjakt. Men jag tänker, när vi pitchar idén så här. Så den mäktiga eftersöks... filmen vid E4 Tönnebro.
Alltså jag tycker att det låter spännande, men du tycker att miljön inte är så kul.
Ja, det är ju storyn.
Exakt.
Jag upplever ju att allt sånt som jag gillar, så egentligen är ju inte liksom hur dyr utrustning eller liksom allting runt omkring jättevitt. Det är ju liksom, det är människorna som är det intressanta. Det är storyn, det är storyn man berättar och vill förmedla. Det är ju den som blir det bra.
Men jag vet ju också från alla mina tv-program jag har gjort att ur ett liksom, för fotografen och för slutresultatet, så det skadar ju inte att det är lite berg.
Nej.
För det blir ju alltid snyggt.
och så en häst på ett berg.
Exakt. Men du, har du jagat älg på lockjakt, med lockjakt någon gång?
Nej, jag var jättenära att jag och min kompis Jonas Seger, jätteduktig jägare, jätteduktig med fågelhundar, jätteduktig på locka älg. Att han och jag skulle filma det i höstas.
Ja.
Han och hans far har en mark här uppe i Norrbotten. De alltid brukar locka in det. Så vi skulle filma det där. Men ja, det var mitt fel. Jag hade alldeles för köret så det blev inte av.
Jag har aldrig gjort det. Jag har sett det på Instagram. Jag följer några som brukar göra det.
Ja.
Han har som en näverlur.
Precis.
Och bara det är som en barnramsa.
Mm.
Alltså, man ville bara en hatt kantad med korvaskinn. men jag är orolig för är att man sitter still och är tyst.
Ja, där är ju varken du eller jag starkast i den kategorin.
Det känns som att hela toppenjakt är rätt dåliga på just den grejen.
Vi har ju scoutat lite och då har ju vi fått lite så här, ja men de har kanske tyckt att det blir lite omständigt eller blivit så här strapatsigt för det upplägget. Men då har ju ändå så här fint försökt säga, det är lite det vi är suckers för.
Gillar när det är strapatsigt.
Ja. Jag har en fråga till dig här, angående det där.
Mm.
Om man ser på mycket, ja, ska vi säga amerikansk jaktfilm och kanal och sånt där. När man lockar då älg i typ i Alaska eller på de där öarna och sånt där längre norrut. Då har man ju näverluren i olika dess former. Men så tar man ju också ett gammalt horn eller någonting annat och rispar runt som att man står en stor älgtjur och brölar i buskarna.
Just det!
Funkar det även på svenska älgar?
Alltså det måste det väl göra. Jag vet inte, jag kan inget om det här så jag vet inte det.
Nej.
Men jag, alltså, alltid när det är amerikansk jakt, alltså typ jag har spelat amerikanska jaktspel och sånt där, då är det ju att man håller på jättemycket med horn.
Eller hur?
Att man viftar omkring med dem och gnuggar dem mot varandra och gnuggar dem mot träd. Och, det är väl någon så här, alltså, brunstsignal. Jag vet inte.
Jag tror också att det är en brunstsignal. De är väl och markerar och river sig och klöser huvud och horn mot träd och buskar och grejer.
Och så verkar det så här spännande det där att de kommer närmare och närmare. För det vanliga när man jagar är ju att djuren kommer längre och längre bort. Alltså det är det vanligaste.
Mm.
Så att man måste vara snabb och sådär. Men här känns det som att man har tid och att man kan få in dem på nära håll.
Men visst är det lite av folk som jag då känner och vet om som är duktiga på att locka. Fönstret är ju inte jättestort där det funkar att locka på dem.
Nej.
Och det är ju då givetvis, vad säger man, lokalt, regionalt. Det är beroende på vart i landet brunsten inträffar då. Eftersom vi har så långt land.
Men alltså, och det där vet inte jag. För det finns ju ett brunstuppehåll på jakten i Norrland. Alltså då finns det septemberjakt och sen är det brunstuppehåll och sen kommer oktoberjakten.
Precis.
När oktoberjakten börjar, då börjar ju även älgjakten i södra Sverige.
Ja.
Så det måste ju vara att det är typ samtidigt som brunsten är. Det skulle kunna vara att den ligger lite tidigare här nere.
Sen vidare har jag också hört, det var faktiskt Eva Bromé som sa det här, att älgarna är också, vi har varit inne på det här tidigare om sälar, att djur lär sig generationer beteende. Att det är sådana stora fjälldalar. Då. Nu har varken du eller jag varit en sån och inte nationalparker heller lockat på någon älg. Men att de till slut lär sig. Fan, det sitter ju en människa och låtsas leka älg där uppe. Så att de kommer inte på lock.
Det där brukar jag tänka på. När man, alltså jag har en sån här ett klämgrej som man kan locka på rådjur med.
Ja.
Det är ju svinmäktigt. Det funkar.
Ja,
liksom. Det har jag gjort. Alltså det en gång, det var så jävla roligt. Jag satt liksom i som en kraftledningsgata typ. Ganska mycket sly, ganska bred, som ett litet berg ner, lutade. Så bara tryckte jag några gånger på den där. Så bara kom den bock farandes ut ur slyt. The hunter becomes the hunted.
Jag förstår.
Tänkte jag. Nu kommer den för att sätta på mig. Men då sköt jag. Den hade för bara den hade jättefint horn. Mot mig, inget horn på andra sidan. Men då, jag brukar alltid tänka så här, att man har ju ingen aning om hur det låter.
Nej.
Alltså att det kanske är som att någon bara, hallå! Hallå! Hallå!
Hallå, boje.
Skruvdagare. Alltså att man inte vet vad man säger med pipen.
Men du kan ju tänka dig om Britta hade ägglossning och så är det någon som går och imiterar.
Som brölar.
Och du hade
hallå!
Med lång armarna
långbent,
utstormades genom häcken halvnaken. Bara, här är jag, vart är du? Vad hände? Och så hade Lill Ove suttit där med sin nävelur och bara hej.
Alltså du menar att under brunsten ser det lite som att klockan är 5:00 på Spybar.
Ja, precis.
Så det spelar inte så stor roll vad det är för signal.
Nej.
Man är glad för vad fan som helst.
Man är glad för en signal. Eller någon signal.
Ja, kul. Ja, men så alltså det verkar ju kul och spännande det där tycker jag. Jag är lite orolig för att sitta stillet. Men det kanske blir toppen.
Nu har vi ju fina bössor som vi kan skjuta på lite längre håll, Kalle. Och Men det var ju en liten surprise på renjakten. Vi har säkert nämnt om det. Och det kan man ju förstå. Det är ju, jag hade ju föreställt mig att det var, du vet, när man sett sådana här på YouTube, det är så här, 1000 yards killshot, bra bra, en jävla dalgång. Men det var ju liksom, inga skott skulle tas över 200.
Nej.
Och
jag tror att Lill-Ove tjatade till sig ett skott över 200.
Ja, jag tror det. Jag inte det. Ja.
Men exakt, ja, men, precis, vi sköt ju inget långt. Och alltså, om, min bössa är ju helt, min Bergara är ju helt fantastisk.
Mm.
För att skjuta långt. Jag, alltså, vi kommer ju släppa en ren skyttefilm så småningom. Där jag visar upp den. Men den är, alltså, den är inte optimal att släpa runt på. Nu gjorde jag för sig, ditt tips var att skruva av dämparen. Så det gjorde jag på toppfågeljakten nu.
Ja.
Så den blir lite kortare, men alltså min väska vägde ju, vår kompis Fredrik som var med, han lyfte min väska och bara, Kalle, är du säker på att ingen har stoppat sten i din väska? Och det var ju samma på renjakten. På renjakten hade ju varit, man liksom kommit undan med finlighten. Jag sköt ju på 120 meter typ.
Ja, ja.
Alltså finlighten väger 2 kilo, den här väger ju 19 kilo.
Det ungefär lika mycket som vår kompis Fredrik då. Jag är säker på att inte han satt i ryggsäcken och spanade.
Men alltså, samtidigt så det gick ju otroligt mycket bättre för mig med skyttet i år på toppfågeljakten.
Alltså shit, vilket skytte, Kalle.
Eller hur?
Eloge till dig. Jag har magiskt material i slow motion när du skjuter på den där orren i full storm och ett vajande träd.
Ja, fy fan vad härligt när den dök. Alltså, ja. Jag tror, alltså det var ju som att det var en annan typ av toppfågeljakt i år för mig. För att jag brukar ju vara som supervältränad, dålig skytt. Ja. Så jag skidar jättelångt, ser jättemycket fåglar, bombar på alla. Jag brukar ha så här, 7-8 bom per jakt.
Ja.
En fågel ligger. Men i år, jätteotränad, men sköt bra. Så att jag sköt 2 orrar och bombade på en. Men alltså den bommen, det skickade du till mig igår. Du hade kollat på materialet. Alltså att den i skottögonblicket så duckar den lite. Man ser att jag träffar en fjäder i nacken på den.
Just, och det kan ju vara så att det är som själva vinddraget från kulan som kommer i 800 km eller meter sekund.
Det lär ju vara det.
Så det är liksom reser 2-3 fjädrar på nacken precis när den duckar.
Ja, fy fan.
Jag filmade 120 frames per second, vilket betyder att den tar 120 bilder på en sekund. Mm. Så kan jag ju stega mig framför bilden. Så jag, efter skottet så såg jag stega. För jag tänkte jag måste kunna se. Och så ser jag precis bara, what?
Alltså, den blev så rädd så nackhåren reste sig.
Snacka om att nackhåren reste på sig.
Men så det var i alla fall kul att skjuta lite bra med den där bössan. Men alltså, jag vet inte hur jag ska tänka mer, jag vet inte om man kan tänka att man har den när man håller på med rörlig jakt, för att den är så jävla tung.
Ja, men det tänker jag. Om det är typ toppfågeljakt eller om vi säger renjakt eller älg på fjället, när väl och om situationen dyker upp så måste man ju försöka förvalta den.
Just det.
Sen att du får åka lite mer skijärg och dra lite mer marklyft för att orka bära den eller skippa 3 kexchoklad i ryggsäcken.
Där har vi det.
Där har vi lösningen. Så vi inte ger magnesyl till huvudvärk utan vi löser problemet.
Exakt. Jag blir lite starkare och biter ihop lite bättre bara.
Ja, men eller hur? Och sjuk idé. Tänk om vi skulle kombinera Aura Extreme Challenge eller vad det heter, med jakt. Då är vi ju på fjällen. Kan vi
alltså vi får skjuta något längs vägen.
Vi gör om det till Aura Extreme Hunting Challenge.
Lars, du ska jaga ripa, va?
Ja, det ska jag. Det är ju en jakt som ligger mig väldigt nära om hjärtat.
När ska du åka?
Ah, nu ska du få höra. Du vet ju hur det är med livspusslandet. Mm. Nu är det så att jag far söndag kväll.
Ja.
Relativt sent. Då har vi typ 3-4 timmar upp. Och så lastar vi av skotar och grejer. Sen har vi en timmes körning på natten. Och så kommer vi fram. Sen jagar jag hela måndagen. Och sen jagar jag tisdagen. Och sen efter jakten på tisdagen så åker jag ner från fjället och så åker jag hem. Så jag är hemma någon gång på tisdag kväll.
Då är det fan långt hem.
Ja, det är det. Det blir jättemysigt. Vi är på ett ställe där vi, det här gänget alltid är. Och egentligen skulle jag inte alls jaga där och då och nu.
Snabb fråga bara. Har du ett annat jaktgäng?
Nej, de är, nu ska du säga, de är inte, de är jägare men ändå inte jägare. Så att nu är, jagar jag helt själv. För de ska okynnes gå på någon topp och åka ner någon skreva och grejer.
Alltså de ska också hålla på och åka skidor bara?
De ska bara åka skid. Alltså vilket slöseri. De ska åka upp till ett mäktigt fjäll, finns riper. Så går de upp så här i 3 timmar. Och sen bara, ja, då är vi nere.
Jaha. Alltså lite mer friluftsstil.
Lite mer friluftsstil. Och det är ju fantastiskt för mig. Då kan jag ju fara runt där själv som den stövare gör.
Men, och blir det fjällripa eller dalripa?
Fjällripan är ju lite roligare för att den är ju lite tryggare. Det är mindre fåglar, men det blir lite roligare lägen på det. Dalripan är ju som en vit orre. Rädd för sig själv.
Just det.
Och ibland är de ju inte där de ska vara och ibland är de nere i skogen, så att det blir både och.
Känslan med fågeljakten överlag är ju att man skulle få svårt att hålla sin familj vid liv genom att jaga fågel.
Ja.
Det brukar vara som på ripjakten också, va?
Ja, verkligen. Folket som har livnärt sig på riper hade väl kanske också effektiva, inte lika bra utrustning som var idag kanske, men de hade också effektivare sätt att fånga ripa, bland annat snara ripa.
Just det.
Kanske man kunde mätta magarna lite oftare.
Ja, för det har jag hört. Det var ju någon som alltså, jag tror det var min svärmor som berättade att det var någon som skulle leverera 300 ripor till Nobelfesten. Ja. Och då tänkte jag bara så här, alltså jag, när jag var uppe och jagade, jag var uppe i 3 dagar, sköt 2 ripor eller någonting.
Du såg framför kalendern, får se om måndag, okej.
Då ska jag försöka hålla de här fräscha medan jag skjuter 298 stycken till.
Ja, det var nog en utmaning till den Nobelmiddagen. När jag är i fjällen, det är ju mäktigt bara att vara i fjällen. Men jag brukar alltid tänka, man blir som lite isolerad från samhället. Och det är ju jättenice. Och liksom det är tyst i huvudet nästan också. Men då brukar jag ibland tänka så här, folk har ju levt på alla platser på jorden så här avlägset. Och när man har varit i det här vanliga familjen, du vet, byta blöjor och vart är våtservetten och vart är hushållspappersrullen och förstår du?
Ja.
Så hade vi ju inte förr. Det fanns ju inga engångsblöjor.
Nej.
Där, bara några år till och tillbaka. Men det har ju gått bra för människan ändå. Trots den,
ja, men exakt,
moderna lyxen som vi har, som kan vara för vissa ett liksom, det blir panik.
Men har du blöja när du jagar ripa?
kanske man skulle ha,
så man kan jävla fokusera helt på jakten.
Ja, för ett jävla bök, du vet, när det kniper till och man, det är minus 20 och blåser mycket snö.
Nej, men exakt, alltså det där brukar jag också tänka på, alltså typ så här, vad folk har liksom klarat av förr, alltså så här, finska vinterkriget, att man ligger i en jävla snödriva och allt man har är liksom en lång rock och en öronlappsmössa och typ som en jävla filt lindad runt händerna.
Ja,
så ska man överleva i typ ett år i skogen.
Vi pratar ju mycket om det nu när vi jagade toppfågel för 2 år sedan. När det blåste is är riktigt kallt. Och vi bara, oh, det är så kallt. Och så tog vi fram våran superduper dunjacka och förstärkningsplagg och varm mat. Och då pratar vi om det. Tänk när du bara hade din rock. Hade inte duschat på 3 månader och knappt ätit. Kall nanting.
Och sen kan man skottskada i axeln.
Ja, som börjar liksom bli så här förruttna. Usch.
Ja, man är ju bortskämd.
Vi är väldigt bortskämda, det är vi.
Du, när det gäller utrustning så har vi faktiskt fått en fråga till podden om just om byxor. Och det låter så här. Det är William som skriver: vad säger ni som testat en del om val av utebralla? Taiga, fjällräven, bearskin, annat? Frågetecken.
Just det.
Och det känns som att du har en åsikt här, Lars.
Ja, jag har väl en åsikt. Den är ju svår att definiera. Vad var frågan? Vilken var den bästa eller vad vi tyckte?
Ja, William vill att du ska rekommendera en friluftsbyxa, tror jag.
Okej, ja. Det är ju lite svårt. Jag har ju haft den dialogen med min lillebror när han började jaga.
Ja.
Vilken är den optimala bästa jaktbyxan? Säg vilken är, så köper jag den.
Ja.
Då svarar jag alltid med jättedumma frågor tillbaka. Jo, men är det regnigt, är det kallt, är det blött? Går det mycket eller sitter du still?
Ja.
Det finns ju ingen sån byxa som är den optimala för alla förhållanden.
Nej.
Men rent generellt idag kan jag väl säga, av de märken som man räknade upp med flera, så är ju alla ganska likadana i sin konstruktion och sina funktioner.
Mm.
Så det är väl lite tycke och smak vad man gillar för finesser och liksom, ja. Rent generellt, alla friluftsbyxor av de nämnda är ju gjorda för att man rör sig, att man kan ventilera om det är bra, smarta fickor. De har lite olika passform beroende på om Du gillar ju lite vidare kläder, Kalle. Och jag gillar,
ja, men exakt. Jag tycker inte att det är så härligt när det är tajt. Och framförallt inte på vintern. För att det blir mycket kallare om man har tajt.
Precis.
Så jag har ju gärna... Alltså som till exempel nu har jag på mig mina fjällräven... Vad kan de här heta? Vidda Pro, kanske. Mm, alltså de här som är andra med svarta fält på.
Ja.
Och en yxficka på sidan som man inte använder jättemycket.
Nej.
Men de har jag köpt en storlek för stora och har vintertid. De tycker jag är helt fantastiska och lite billigare än många andra fjällräven också.
Ja, men precis. Jag sitter nu och poddar i mina Taiga. De som vi alla har. Är det Russell den heter?
Russell, precis. Ja. Ja, de kör ju Lillove liksom stumt. Ja. Det är enda han har.
Han kör
de är ju väldigt tajta. Sådana har jag haft på mig en gång. De var nog kanske lite för små. Men de var lite korta och lite tajta över knät.
Ja. Och sen kör jag fjällräven Keb. Och så kör jag Lundhags Macke. Men det, jag gillar ju som sagt vara tajtare.
Fjällräven Keb är ju härlig. De är ju bra att de kan ventilera sig jävla mycket. Men det är, på mina är det två ventilationskedjor på sidan. Mm. Och det är ju bra.
Det är jättebra.
Men jag vill också slå ett slag för Bearskins hängselbrallor.
Ja.
De finns ju inte ännu. Men de har jag, fick jag chans att testa då på renjakten bland annat och björnjakten. Mm. Och det var ju bara prototyp till och med. Så de var ju liksom inte riktigt rätt i alla funktioner och sådär. Men just vid den typen av rörlig jakt i lite varmare väder upplevde jag det som också. Då var de verkligen toppen.
Ja, och jag skulle precis komma in på det. Senaste dygnet har jag haft två frågor. Jag har ju mina prototyper alla hängande så här på kontoret.
Mm.
Jag har haft två frågor om just den. Och det är några som har kommit och vill titta på dem där också.
Alltså bärskinbrallorna?
Bärskinbrallor, bibsen, ja. Och jag är ju ett fan av bibs. Dels för att de sitter ju uppe med hängslen, men det blir så mycket extra snabb förvaring här kring bröstet. Och, jag vet inte, hela slipper ha något i midjan.
Ja.
Det blir lite som, jag gillar ju anorax, det blir lite också kängripungsfunktion att du bara kan knö ner någonting på bröstet. Och...
Ja, men exakt. Men då kommer min en kritik mot den, för jag hade en annan sån prototyp när vi jagade toppfågel nu. Kritiken är att den fickan försvinner, det är samma på anorax, om du har en sån här kikarväska på magen. Då blir ju den fickan värdelös.
Ja, ja.
Och det är ju samma, alltså därför är ju anorak inte så bra när man jagar till exempel toppfågel eller
nej,
ren.
Nej.
Eller...
Och det är ju därför försvarets snöblus, M90 va?
Mm.
Att den är så bra för de dumpfickorna, de klassiska stora.
Orrfickorna,
de hänger ju nedanför midjebältet till ryggsäcken.
Det går ju in en orre i varje ficka på försvarets snöställ, det har vi testat.
Ja, och jag tror jag postade en bild, när vi startade toppen jag konto. Jag tror jag la ut en bild där jag har en orre i ena fickan där som sticker.
men sen ska man också säga när det gäller byxor, att en vanlig grej som många jägare gör är att de köper ett jaktställ. Ofta har de ett membran.
Mm.
Det går inte om du ska röra på dig. Det går om du sitter still. Men om du rör på dig så går det inte att ha membran. Om det är jätteblött, då kan det vara bra att ha någon typ av skalbyxa. Men då, jag brukar köra, till exempel på älgjakten, då kör jag fjällrävenbrallor eller några andra friluftsbrallor. Jag har några från Klättermusen också som är ganska bra. Och sen drar jag över ett par Gore-Tex-brallor över dem. Alltså ett par så här tunna packlightbrallor liksom.
Precis.
Om det är jätteblött.
Han du prova Bearskins, deras överdrag?
Ja, men det var samma sak där. Alltså jag är lite dum för att jag är lite för stor för provstorlekarna. Så jag, deras skalbyxa gick inte att ha över för mig. Utan den fick bli liksom ensam byxa. Och då, då är det där igen. Jag har ett par sådana Taiga Forest också. Som också är lite för tajta. De kan inte heller ha det över på andra byxor.
Jag har också Taiga Forest, jättenöjd med byxan, använder väldigt mycket. Tyvärr nackdelen den, så fort man börjar röra sig lite för mycket, de går inte att ventilera.
Bara gylfen?
Ja, bara gylfen, precis. Jag har införskaffat ett par...
Och fickorna också.
Ett par Stone Glacier Gore-Tex överdragsbralla.
Ja.
Jag har hunnit testa den lite. Tyget är jättebra, superbra. Du vet, man kan dra ner hela vägen, det är väl på de flesta.
Just det, ja.
Så den är jätte... Så att om du går in i något blöt område eller om det börjar regna där man är, så kan man bara slita på sig den.
Ja, men för att jag har några från Tiara, tror jag. Mm. Alltså på gamla basarna. Och de är ju super, det är ju verkligen det tunnaste Gore-Tex-materialet. Så de blir ju som en stor cigarr bara när man rullar ihop dem.
Ja.
Så de kan man ju verkligen ha i fickan, liksom.
Vad hände med Tierra? När scarplagg blev snyggt och coolt och trendigt, då tror jag att jag gick på gymnasiet. Och då var det ju så här stort för oss på landsbygden att åka till Stockholm.
Mm.
Och då på någonstans Drottninggatan så fanns det en Tierra-butik.
Mm.
Och då var jag in där och köpte min första scarjacka. Den var vit och blå. Och jag var så sjukt stolt över det.
Och sen finsk.
Ja.
Finsk skaljacka.
Stor finlandsflagga på ryggen.
Men vad... Att det här finns fortfarande, tror jag.
Alltså... Ja, de finns. De har ju blivit mer specialklättrings.
Ja, och är ju en del av... De är samma som äger Fjällräven som äger dem. De Phoenix.
Precis, det är väl Phoenix Outdoor heter de så.
Exakt. Men så var det Stone Glacier. Ja. Det är ett amerikanskt märke, eller?
Ja.
För du hade ju också gaiters, alltså så här damasker från Stone Glacier när vi jagade toppfågel ju.
Jajamän, de är jag jättenöjd med.
De såg jävligt slick och tajta ut, och såg bra ut.
Ja, och det gillar jag, den står upp av sig själv. Det blir inte att du måste dra fast den stenhårt under knät, att den liksom korvar ner sig. Utan den är i sin fulla prakt.
Ja, för så är mina. Alltså jag har några från, vad heter det, Lillsport.
Ja.
Alltså lite mer norsk tant.
Mm, mm.
De är ju åt i knävecket så att man får blodstopp för att de inte ska hasa ner.
Precis, men du har ju lite mer den hörte man på tur.
Exakt.
Lite fladdriga grejer än.
Men det här med damasker tror jag är framtiden för mig. För att jag har upplevt att jag har blivit så jävla blöt om fötterna under drevjaktssäsongen. Och för det vi ska komma till när det gäller jaktbyxor, så jag kör ju ett par så här vildsvinsskyddsbrallor när jag går med hund.
Ja.
För att jag tänker att jag har liksom aldrig blivit sprättad, men om jag skulle bli det så då tänker jag att då skulle jag vara glad att jag har dem. Alltså det är så här med stickskydd då. Och då tar sig hela det här problemet bort, för då har man ju bara dem oavsett vad det är för väder. Alltså jag har ju dem när man börjar släppa hund och det är 15 plus i början på säsongen och när det är 20 minus.
Mm.
Det är samma. Jag har liksom, man kan aldrig ha långkalsonger för de är så tjocka. Så man har dem, svettas eller fryser. Alltså det är bara det är som det.
Ja.
Men då upplever jag att för jag har då lundhagskängor och så sticker sockorna upp lite ovanför dem.
Ja.
Och så blir brallorna blöta och då suger sockorna åt sig vatten och fungerar som en veke.
Mm.
De liksom suger ner vatten i kängorna.
Mm.
Så därför så tänker jag då att jag ska köra damasker. Men då är mina de här lillsport. Damaskerna är ju i något sånt jävla tyg. Alltså det är gjorda för snö. Så jag måste väl skaffa ett par sådana här Gore-Tex som du har.
Ja, precis. Jag skulle verkligen slå slag för de gatorsarna. Jag tror att de är ju gjorda för exakt det du pratar om.
Ja.
De är ju mer gjord för det än för vinterjakten. Nu hade jag dem på vinterjakten. Men de är ju mer när du klättrar i berg och i ris och i myrar och allt sånt där.
Ja, ja.
Och därför tror jag också att de har designat den så att den sitter tight och inte kasar ner. Kardborredelen sitter på framsidan, men den har de som förstärkt.
Mm.
Så den blir ju styv i sig och så kan man dra åt den där uppe.
Just det.
Vi har pratat för jättelänge sedan om, jag tror Fjällöven hade någon gator som var en bra modell. Men jag tror den försvann då, va?
Ja, men de höll också på med det. Det var en annan byxa som jag vill slå ett slag för som heter Fjällöven Gator Number One eller något sånt där.
Mm.
Alltså det är ju en alltså nu, jag googlade den här dagen för någon som frågade och den kostar typ 98 000 kronor. Vilket är helt orimligt för det är en helt vanlig byxa.
Ja.
Men den är ju väldigt bra. Så den har funnits på den där outleten utanför Övik, vet jag, för ganska lite pengar. Och då är den ju toppen.
Mm.
Men den har ju den här funktionen att man kan dra av till shorts och sen dra åt som benet som blir över till en gaiter.
Just ja.
Det har jag aldrig använt.
Nej, men Pang Anders har väl den och Lilove, de köpte väl upp hela outleten då.
jag menar, jag använder byxan och jag använder dem som shorts. Ja. Men jag har aldrig använt den här gaiter-funktionen.
Ah, jag fattar.
Men det kanske man skulle kunna göra.
Ja, fast det är fortfarande ett sladdigt byxtyg, den delen.
Nej, Gore-Tex Gators blir det. Men okej, William, vi ska försöka svara på din fråga här nu då.
Mm.
Alla de här liksom, kvalitetsmärkena är bra och då är tipset att testa lite olika byxor för att hitta en favorit. För det här vill jag också säga. Det här har jag tänkt på med kläder. Det har hänt någonting sen man började köpa grejer på internet. Sen man började liksom shoppa via typ Instagram och så här. Man ser någonting på Instagram som man blir sugen på och så googlar man det och så här.
Mm.
Det gör att man istället för... Alltså nu, jag vet inte säkert på att jag minns hur det var om man köpte kläder innan. Men det var ju mycket att man provade kläder i butik.
Ja.
Och då köpte man ju grejer som satt bra.
Ja.
Och det känns som att jag nu för tiden mer handlar kläder som någon, som jag tycker ser snygga ut på bild, mm, eller som är laddade med någonting eller som har en funktion som jag gillar. Mm. Men när man är, när jag är hemma, då väljer jag ju nästan alltid de kläderna som sitter skönt.
Ja.
Det är ju mycket bättre att göra så. Och alla byxor passar inte alla kroppar, för kroppar ser jävligt olika ut.
Helt rätt.
Alltså till exempel de här fjällräven keb, de är trånga över arslet för mig.
Ja.
Alltså det är något med avståndet mellan skinka till lår. Det är långt. Alltså jag har djupröv.
Djupröv, ja.
Inte så, jag vet inte vad det är. Jag vet inte vad jag ska förklara. Ja, det blir något trångt i alla fall.
Ja.
Så då passar det bättre med de här vidda pro som jag har på mig.
Just det, ja. Ja, men det där håller jag fullständigt med om. Och det har kommit lite till sin gräns, känner jag. Och fördelen är att vi är så stort intresserat gäng. Liksom toppenjaktgänget och subgänger runt omkring. Så ofta som någon köper på byxor så passar de byxorna dåligt på den som hade beställt dem. Men då hamnar de ju i potten. Och det passar ju alltid någon. Och den köper någonting som inte passar och samlar det i potten. Så det portioneras ju ut. Det alltid passar det någon. Det är ju ett bra tips.
Exakt. Byt med varandra.
Ja, byt med varandra.
För det är också så bra. Vi har liksom i vårt gäng så har vi en, liksom, i alla fall för mig, så några som är lite mindre och någon som är lite större. Så alla kläder som är lite för små och lite för stora kan man passa om.
Precis, precis.
Men, och sen vill jag inte heller uppmuntra till det här som vissa gör, som jag har märkt. Vi har ju startat liksom e-handel. Man märker att folk köper ju hem grejer för att prova.
Mm.
Och då fick jag höra sen så att det var något sånt där klädhemsida som hade 40% returer.
Ja, jag såg det. Det var ju på nyheten om det där.
Så folk bara köper hem grejer som fraktas över hela jävla Sverige. Det är ju någon människa som ska packa det, någon människa som ska köra det. Och så ska du få hem det och så bara...
Och så koldioxidutsläpp och det här, det ska ju fram och tillbaka. Då är det bättre att slänga in det i potten och så plockar man ut någonting annat från potten som passar den.
Jag hoppas att det var svar på din fråga, William. Lars?
Ja?
Jag måste dra.
Ja, jag ser det. Fan, vi har poddat i 44 minuter. Minst.
Ja, minst. Men stort tack för idag.
Ja, supertack. Bra surr.
Ha det så kul på ripjakten nu då.
Ja, men kul. Jag rapporterar om jag har täckning.
Kommer du filma?
Ja, of course. Vad ska jag annars ha som hänger på bröstet och slår mig i tänderna och i magen?
Du, va? Fan, var den här filmen på tjädern som du filmade med drönare.
Ja, va?
Den var ju mäktig alltså.
Jag tror jag aldrig har någonsin sett ett sånt klipp någonsin.
Jag tänkte att jag slänger in det nu i podden för att vi ska kunna lägga upp det som klipp när vi lägger ut podden sen.
Ah, snyggt. Bra, nej, nu måste vi dra.
Puss och kram, ha det så bra, tack för att ni lyssnar. Maila toppenjakt@gmail.com om det är någonting.
Hej.
Hej då.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.